Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Returen Nasir Mohammed i mål! Och det är Rasmus Lindgren som står där och klackar in ledningsmål för Häcken. Och Rasmus Lindgren gör sitt första mål på det där viset.
Efter närmare 14 år utomlands fick Rasmus Lindgren äntligen göra sitt första allsvenska mål. Han återvände till svensk fotboll som 31-åring. Och nyligen skrev han på för ytterligare 2 år med BK Häcken. Precis som med mycket annat runt Häcken fick inte prestigevärvningen av Rasmus Lindgren den uppmärksamhet den kanske förtjänade. Men så har också Landskronasonen alltid gått lite under radarn i Sverige. I den här podden pratar vi om det faktum att han lär stanna på 2 landskamper i karriären, trots att han under en period var kaptensbinden i storklubben Ajax.
Jag har aldrig varit så intresserad av att vara med i landslaget. Det har aldrig varit så viktigt för mig. Så jag har tyckt att de klubbarna jag har spelat i har varit så viktiga för mig. Så att ja, om landslaget kommer, ja men kul. Men det har aldrig varit en grej som jag har gått och grämt med.
Och vi pratar om vad som gjort störst intryck under tiden i Allsvenskan. Om hans förväntningar på Häckens kommande säsong. Och det faktum att han efter ett par hjärnskakningar nu spelar med huvudskydd. Och Lindgren reagerar starkt på att spelare allt för lättvindigt släpps tillbaka ut på planen efter en huvudskada.
Man har ju sett det och det är hemskt. Speciellt när man har upplevt det så som jag har gjort. Och man ser de situationerna. Mår dåligt av att se det. Man vet vad det kan innebära i ett senare skede. Så att någon neutral läkare som de har, jag vet inte om det är Champions League eller Premier League som de har det, det tror jag är en bra grej om man har medel för att ha det.
Och så pratar vi om den där domardiskussionen som varit en följetong kring Häcken under hela fjolårssäsongen och där tränaren Andreas Alm haft starka synpunkter på domarna. Och även om Lindgren är trött på VAR-debatten så har den NFL-intresserade mittbanken tankar kring hur man ska kunna hjälpa domarna.
Jag tyckte det var intressant om man har ett system där man kan kolla grejer men att varje lag har någon utmaning. Alltså man har någon challenge per halvlek. Sen så tycker jag att man ska kolla sånt här i målsituationer, är bollen över linjen och så vidare. Så det tycker jag absolut ska finnas, men någonstans hade det varit kul att se lite challenges.
Naturligtvis är det mer i den här intervjun och vi pratar bland annat om hur stort det var att leda sitt Groningen till klubbens första titel. Om hur det var att bli utfrusen i Salzburg och inte få träna med A-laget. Om varför det bara var Häcken som gällde när han vände hem till Sverige. Och varför han lämnade Landskrona som tonåring. Och hur han lyckades avancera från Ajax ungdomsakademi fram till positionen som lagkapten. Men först, som vanligt, faktarutan. Ålder?
35.
Bor?
Lite utanför Göteborg.
Familj?
Fru och 2 barn.
Utbildning?
Gymnasiet och just nu går jag tränarutbildning.
Lön?
Helt okej.
Vad kör du?
Jag kör en Kia.
Vad läser du?
Lite olika böcker. Nu läser jag De hängda hundarna heter den.
Vad tittar du på?
NFL, Allsvenskan och Rögles matcher i SHL.
Vad lyssnar du på?
Ganska intresserad av musik. Men har ingen speciell genre så. Utan lyssnar på allt från Sara Klang, First Aid Kit till Bruce Springsteen.
Vad spelar du på?
Jag spelar inga PlayStation alls. Har aldrig spelat.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Utan tvekan Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Har väl inget, har aldrig haft som ung, hade ju aldrig ett favoritlag, utan det är de klubbarna jag har spelat i, kan man säga.
Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare?
Det är nog när man vinner titlar. Det är något speciellt med det.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig som fotbollsspelare?
Pirlo, Milan.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Regeln att man inte får röra bollen efter domaren blåst, som man har i handboll.
Vilken spelare är den bästa du antingen spelat med eller emot?
Med Suarez och mot Messi.
Vilken är din favoritfilm?
Ja, den är svår. Jag var stor fantast av Sagan om ringen-filmerna. Så att jag får säga dem.
Om du vill unna dig någonting, vad unnar du dig då?
Tid med familjen.
Om du fick flytta var du ville, var hade du helst velat leva?
Jag trivs ganska bra där jag är nu faktiskt.
Vilken var din tuffaste kris?
Jag har haft tur nog och inte har fått uppleva jättemånga kriser och sådär. Så att fingers crossed, jag hoppas det får bli så.
När var du riktigt lycklig senast?
I morse när jag såg mina barn efter att ha varit iväg några dagar.
Och vad gör dig rädd?
Att någon nära ska bli sjuk eller hända något med.
Vi måste få på något sätt fram bollen mot Goitom, men då AIK ligger kvar. Här är Dubasi! Här är det 1-0 AIK! Så gör en målskytt! Det där är Dubasi! Minuten är 26. AIK gör 1-0!
Ja, domaren är arg på mig för att jag är arg på situationen. Då tycker jag att du får inte reagera så, men herregud, det är ju en jätteknuff på Rasmus. Så kan man nicka bort den, så sätter Obasi händerna i ganska högt upp på nacken på honom, så han inte kan nicka bort den. Så att, ja, och sen har de olika förklaringar på det. Så att det är klart att vi fattar ju sådana här matcher, så de sluten är ju jätteviktiga att få med oss. Men jag tycker domarna idag var dåliga. Vi kan slå AIK, men vi kan inte slå AIK-domarna. Så att vi blir de sura förlorarna idag.
Häckens något bittra förlust hemma mot AIK i mitten av september blev början till slutet för lagets tankar om medalj. Innan matchen var man bara 4 poäng från tabelltoppen, men tog bara 6 poäng på de 8 avslutande matcherna och slutade 6:a i tabellen. Hela 16 poäng från en Europaplats. En klar missräkning för Häcken, som inför säsongen räknats som en outsider i toppstriden. Tränaren Andreas Alms korståg mot domarkåren var ett tema som återkom under säsongen. Och Rasmus Lindgren, han välkomnar att Häcken reagerar när man upplever sig förfördelat. Något han menar är ett viktigt steg mot att sätta en storklubbs mentalitet på Hisingen. Vi sitter här på Häckens träningsanläggning och du laddar upp för en ny allsvensk säsong. Förlängt ditt kontrakt gjorde du redan i höstas, trots ändå tilltagande ålder får man väl ändå säga. Hur resonerar du?
Jag tycker det är kul. Känner mig ganska fit fortfarande. Så att håller väl en hyfsat hög nivå fortfarande, så att då hade jag nog ångrat mig om jag hade lagt ner den nu.
Hur det känns som att Häcken, jag menar, nu vann i cupen förra året, men ändå man tror hela tiden att ni ska vara med och slåss om medaljerna, och väldigt sällan blir det så. Vad är det som saknas här?
Jag tycker att Häcken gör det bra. Man ska veta att det är svårt. Det är många lag som satsar hårt i Sverige, och Häcken kanske inte satsar lika hårt som dem om man ser till spelarbudget och så vidare. Men jag tycker att vi har gjort det bra. Två cupguld de senaste det, 4 åren. Så att klubben är på rätt väg. Men det är svårt att vinna SM-guld och liksom komma etta, tvåa. Det är många lag som vill det.
Vad skulle ni behöva? Alltså bättre kvalitet spelare, är det du egentligen säger?
Det är det enkla svaret. Men vi har bra kvalitet. Men det är 5-6 lag som har kanske liknande och ännu bättre än Häcken. Därför måste vi göra andra saker bättre. Vi måste hitta andra vägar. Häcken har en bra ungdomsakademi. Får fram många bra spelare. Så att sådana grejer blir viktigare. Och vara innovativa. Hitta andra vägar helt enkelt.
Är det lätt för er att på något sätt, ja, lite elakt sagt, gömma er bakom liksom, ja, men vi gör det ändå bra. Och det är ju inte så att ni har supportrar som hänger här och klagar på er, eller att det liksom, det är inte som i kanske Hammarby eller Malmö AIK.
Nej, så är det ju. Men samtidigt så vet vi om i spelartruppen och även tränarstaben att vi är bra. Så att det, vi har höga krav på oss själva, och det är väl det som är viktigast tycker jag. Sen så är det faktum att Häcken inte har så mycket supportrar som andra lag. Vilket ibland är en fördel, men ibland är det en nackdel också.
Vilka fall är det en nackdel?
Nej, men jag tror att jag har spelat i större klubbar. Och den här pressen medför också att man kanske ökar pressen på sig själv. Man har större krav på sig själva då. Och sen även publiktryck på hemmamatch och så vidare. Även om Häcken gör ett fantastiskt jobb och publiken här gör det bra, de som är där, så är det ändå en annan, det är ett annat ljud när man spelar borta mot Hammarby eller Djurgården eller AIK.
Är det till och med så att du kan känna att ni nästan blir bättre när ni spelar på Friends Arena eller Tele2 Arena eller i Malmö?
Bättre, men det gör ju någonting, det är mänskligt med när det är så mycket folk. Sen så har vi varit bra hemma, så att liksom kan inte säga om det är, att vi blir bättre där, men jag tror pressen utifrån, krav på klubb, när det går dåligt så blir det kanske en extra börda, men många gånger är det en fördel också.
Om man lyssnar på tränaren Andreas Alm, så ni kan slå AIK men ni kan inte slå domarna. Är det domarna som gör att ni inte når upp dit?
Nej, det hade varit ganska konstigt om så länge jag har varit där, och jag har varit där i 3,5 år nu, att det är domarnas fel att vi inte är 1, 2, 3. Så att det är det absolut inte, och det tror jag inte, det är inte det Alm säger heller. Han säger väl mer att när man möter de här topplagen så det kanske är mänskligt, även om domarna inte gör det medvetet, så tycker vi kanske att vi har haft vissa situationer, men det är absolut ingenting man kan skylla på, utan det handlar om kvalitet och prestera liksom när det gäller.
Gick du på Alm efter det? Du är under lagkapten, att du sätter lite fel fokus på det när du liksom pratar om domarna.
Nej, det gjorde jag inte. Jag har varit lite dubbel där också. I början när jag kom hit så tyckte jag att vad fan, ingen reagerar när liksom det händer saker. Och man måste, jag tycker som klubb måste man reagera när man ser om det är många grejer efter varandra. Men samtidigt får det inte slå över och bli att man bara fokuserar på det, för då hamnar man i fel fokus.
Men så att när du kom till Häcken 2016 och ni fick ett, som du upplever, felaktigt domslut, så var det liksom varken spelare eller ledare, ingen...
Nej, jag tyckte inte det, och inte efter... Ja, är det ett domslut? Men jag kände en tendens att fan, det är många grejer som går emot, och jag kände då att varför är det ingen som tar upp detta?
Vad tror du?
Nej, men det är kanske lite att man är en liten klubb. Man vågar kanske inte ta så mycket plats, vilket jag tycker har blivit mycket, mycket bättre.
Hur delaktig har du varit i det?
Jag skulle inte säga att jag är jättedelaktig i det, så, men klubben har satsat hårt de senaste åren, och jag tror det är väl en stor del av det, att vi vill bli en av de bästa klubbarna. Och då måste man brösta upp sig ibland.
Om vi lyfter det från Sverige till Holland, där ju du har spelat och representerat det man skulle kunna säga i AIK Malmö FF, det vill säga Ajax, men också spelat för Groningen, eller Groningen som väl är kanske mer åt Häckenhållet. Var det likadant där att Ajax fick lättare, för du har ju spelat för bägge lag?
Ja, exakt. Nej, men så är det överallt, tror jag. Sen så mer, i vissa matcher märker man det mer, men liksom spelar jag hemma med Ajax mot ett mindre lag och det är en tveksam situation i straffområdet, jag är 100% säker på att domaren blir lite påverkad av den av var han är. Han är i Amsterdam Arena, det är 50 000. Det är klart man blir påverkad av det.
Kan man göra någonting åt det, eller får man bara köpa det och göra sådana utspel som Andreas Alm gör?
Jag tror nog att Häcken gör det de kan. Jag tror inte man kan göra så mycket mer.
Om man ser till Häcken och 2020, vad har du för förhoppning? Ska ni kunna ta ett kliv till, eller är det handlar om att fixa en titel och kanske bli 8-9?
Nej, det hade jag inte varit nöjd med. Vinna titel vill man. Kuppen, men 8-9 är ju inte där Häcken vill vara. Det är såklart. Häcken har satsat hårt och vad jag vet kommer fortsätta satsa. Men vi satsar på vårt sätt och med våra medel. Sen finns det andra lag som satsar lika hårt fast med lite mer medel. Men därför så det jag sa, Häcken måste hitta andra vägar. Ha ett spel som gör att vi vinner matcher. Som kanske inte andra lag har. Men helt klart så hoppas jag ju att vi kommer ta ytterligare kliv.
Om man ser till att... svajade ju lite på hösten och så. Vad känner du att ni kan hitta rätt för att liksom få en bättre, en jämnare säsong på något sätt?
Ja, förra våren var bra. Vi var med ganska högt uppe fram till... 10 omgångar kvar. Tappar matchen mot AIK hemma. Sen på sommaren tappar vi några spelare som var viktiga för oss. Fick kanske inte den utdelningen på de som kom in som klubben hade önskat. Och liksom när andra lag då kanske lyckas med sådana grejer, då... Över tid så märks det då kanske, det var väl det som hände. Sen så var vi för dåliga då efter, när vi märkte att fan, vi hänger inte på. Omedvetet så gick vi nu ner oss lite.
Hur är då den här kampen som blir på något sätt ändå lite om bäst i stan med Blåvitt? Där ju Blåvitt har haft några tunga säsonger men studsade tillbaka förra säsongen, ja. Och känns som att det finns en ny framtidstro på Kamratgården. Hur viktigt är det för er identitet?
Man vill ju vara bäst, såklart. Blåvitt har gjort det bra som kom tillbaka så starkt efter ett tungt år för 2 år sedan. Men det är klart att vi vill vara bäst här, men vi vill vara bättre än andra lag där uppe också. Det är minst lika viktigt.
Vad har Andreas Alm inneburit efter Micke Stahre?
Han har väl kommit in med, utan att gå ifrån det här stabiliteten i försvarsspel och så vidare. Så har han lite andra idéer än vad Stahre har. Snackar mycket om anfallsspelet och hur vi kan hitta liksom vägar till att bli ett riktigt bra offensivt lag. Vilket vi visade för 2 år sedan när vi gjorde en massa mål. Så att lite andra tankar, men grundprinciperna är väl hyfsat lika.
Märker man att de på något sätt kommer från samma klubb och samma bakgrund? AIK då, för de som inte
precis,
vet.
Precis, nej. Jag tycker de flesta tränare har en liksom grundidéerna är ofta samma på denna nivån. Med försvarsspel och så vidare. Sen så är det detaljer som skiljer alla åt och även då Andreas och Micke.
När du vände hem till Allsvenskan, du hade ju faktiskt aldrig spelat i Allsvenskan, vad fick dig att välja Häcken? Var det bara gota cuppengarna?
Nej, verkligen inte. Nej, men Häcken var de som var mest konkreta. Sen så hade jag följt Allsvenskan en del och jag gillade sättet de spelade fotboll på. Så att det var väl ett av de lagen, om jag hade tänkt mig, om när jag var utomlands och tänkte framåt, så var Häcken faktiskt ett av de lagen som jag kände att det hade varit jävligt kul att spela, för att spela en bra fotboll som jag också står för. Så att, ja, nej, men det var väl lite det. Sen bor i Göteborg, fin stad, ganska nära till Skåne, till familj och så vidare. Så att det mesta stämde faktiskt in.
Vilka alternativ hade du? Det är ju så länge sedan, så du kan ju berätta.
Nej, jag hade inget konkret annat lag från Allsvenskan just då.
Var du förvånad?
Nej, jag hade väl inte gått ut riktigt med att jag ville hem heller, tror jag. Så att,
är inte det dumt att inte få fart på det? Så att...
Ja, nej, men utåt sett hade jag kanske inte gått ut med det. Men hade väl satt igång lite bollar som att jag ville hemåt. Men jag vet inte, det är ju inte så länge att bara för att man har varit utomlands och har ett namn att alla klubbar då vill ha. Det beror ju på vad klubbarna söker. Har en klubb 5 mittbackar, så bara för att det finns en spelare ledig så kanske inte man tar den. Så bra är spelarna i Allsvenskan nu att så gör nog inte klubbarna längre.
Andreas Alm, som ju uttalar sig emellanåt, han tycker att du är en av de mest underskattade. Hur känner du själv det, att du hamnar lite som underskattad med tanke på att du kanske spelar i Häcken och kanske inte heller är den som sprider citat kring dig?
Nej, det gör jag väl inte. Men jag känner inte att jag är underskattad. Jag känner att jag är uppskattad, framförallt då här i denna klubben, och det är det som är absolut viktigast för mig. Jag behöver liksom inte rubriker och priser och så här, utan jag vet vad jag kan och de som är här vet vad jag kan.
Om man ser att du då aldrig spelat i Allsvenskan när du kom hem efter många år, framförallt i Nederländerna men även i Österrike, vad anser du om inramningen?
Super. Det är sjukt kul att spela i Allsvenskan. Jämfört med Österrike är det fantastiskt, för där var jag bara ett år i och för sig. Men publiken, intresset kring fotbollen är... Det var därför jag kände att fan, det hade varit kul att spela Allsvenskan, för att det skrevs mycket och liksom mycket publik på matcherna. Fina arenor och stadions liksom. Så att det har... Alla förväntningar har slått in där.
Hur ser du på fotbollen och dess kvalitet?
Bra, jag tycker den har utvecklats. Många klubbar som vill liksom... Som inte utgår längre som det var för kanske... Från det andra laget och låg försvara, utan man vill ha ett eget spel, många klubbar, vilket jag tror utvecklar svensk fotboll. Jag tycker också ser att många av de spelarna som kommer fram idag, det är liksom fler kreativa spelare, och det är kul att se.
Hur ser du på konstgräset som ju är emellanåt debatterat?
I bästa av världen så hade jag velat spela på gräs alltid. Men det finns ju en anledning till att klubbarna väljer det. Dels klimatet här och dels pengarna. Så att det är lätt att säga att för, liksom, varför har inte klubbarna gräs? Liksom, men det är nog svårare än vad man tror. Om det skulle vara någonting, så tycker jag att liksom det ska komma då från om det är fotbollsförbundet eller någonting, att man lägger pengarna då, om klubbar vill ha gräs, supportrar vill ha gräs, spelare vill ha gräs, ja, men då är det nog lite upp till dem att ge klubbarna möjligheter till det.
Om man ser till, du har ju varit mycket ute i Europa, hur mycket skadar det svenska spelare att de spelar på konstgräs när de ska flytta ut i Europa? Vilket många unga vill ju.
Precis. Det är lite dubbelt där. Det är klart att gå från konstgräs och spela ett A-lagsfotboll här i Allsvenskan på konstgräs och komma till ett lag som spelar på gräs, det är annorlunda. Samtidigt så tror jag att konstgräset med hela ungdomsfotbollen och liksom ha möjligheten att spela året runt på ändå på en bra plan, det gör ju att Sverige får fram fler bra spelare, fler tekniska spelare, kreativa spelare.
Vad tappar man? Är det närkamper en fysisk del av spelet?
Nej, men jag tror liksom man är van, de unga spelarna är vana vid att liksom bollen hoppar inte upp, utan den, man vet alltid hur bollen studsar och rullar. Och det ser man när man kommer ut på gräs, så är det inte riktigt så. Så att det är väl det som är lite tricky då om man ska ut och spela i ett gräslag.
Vi pratade ju även om domare tidigare. Vad är din inställning till VAR som ju nu finns i 15 ligor ute i Europa och blir på något sätt tränger sig på vare sig man vill eller ej?
Ja, det är ju... Man är ganska trött på den debatten, men jag tycker väl... Jag tyckte det var intressant om man har ett system där man kan kolla grejer, men att varje lag har någon utmaning, att man kan utmana...
Du är NFL, du sa ju...
Exakt.
Challenge.
Alltså man har någon challenge per halvlek. Sen så tycker jag att man ska kolla sånt här i målsituationer, är bollen över linjen och så vidare. Så det tycker jag absolut... ska finnas, men någonstans hade det varit kul att se lite challenges.
Du spelar ju med ett huvudskydd. Hur kommer det sig?
Sen jag kom hem här så har jag haft 3 eller 2,5 kan man säga hjärnskakningar. Varav en där jag blev riktigt eller 2 där jag blev riktigt grogg. Men och efter det så fick jag en för 1,5 år sedan. Och då började jag liksom fundera ganska mycket. Ska väl inte säga att jag var nära att sluta med fotboll, men jag funderade i banorna och pratade med folk runt omkring mig. Så att det är en... jag tror inte det skyddar jättemycket rent fysiskt. Kanske lite grann, men det är mer mentalt att... har jag det på mig, då känner jag mer att ja, men då går jag in i dueller fullt. Har jag inte det på mig, då är det någonting, då hinner jag tänka för mycket.
Vad var det som hände när du fick de 2 tuffa smällan?
Det var att nicka bort en boll, sen direkt efter så får jag en liksom smäll på mot tinningen och liksom då svartnade liksom och föll i gräset liksom medvetslös. Och sen andra gången var det, jag fick en bicicleta av Elianussi. Hård liksom boll som jag inte var beredd på, också tinningen. Och svartnade väl lite. Och sen det har varit olika. Den andra gången kom liksom symptomen 5 minuter efter. Och liksom minnesförluster och så vidare. Ser suddigt. Som tur var så har jag återställt mig ganska snabbt ifrån dem. Det har liksom inte varit att jag har varit borta en längre period, utan det har varit 1-2 veckor.
Hur noga har ni följt den här trappan som man då ska följa?
Nej, jättenoga. Så att det tror jag är superviktigt.
För fotbollen får ju ofta kritik annars för att man just inte tar hjärnskakningar på allvar. Hur upplever du det?
Ja, här har vi gjort det. Så det har liksom varit hur bra som helst.
För man kan ju ibland se att de skickar in spelare på plan som ja, är ju helt borta.
Nej, men man har ju sett det och det är hemskt. Speciellt när man har upplevt det så som jag har gjort. Och om man ser de situationerna, mår liksom dåligt av att se det. Man vet vad det kan innebära i ett liksom senare skede. Så att ja, någon neutral läkare som de har, jag vet inte om det är Champions League eller Premier League som de har det, det tror jag är en bra grej om man har medel för att ha det.
Varför kan man känna tryck att spela?
Ja, det är klart man kan. Jag känner inget tryck om jag får en ny nu.
Då är det slut.
Då är det liksom, nej, jag vet inte om det är slut, men jag går inte in och spelar, det finns inte en chans. Men någon som aldrig har haft det, kanske en lite yngre spelare som liksom, som får det, han känner nog liksom, jag måste spela.
Hur länge satt du i?
Första gången kom jag väl i träning typ 2 veckor efter. Andra gången 1,5-2 veckor.
Hur påverkade ditt liv utanför fotboll?
Just under den veckan så, eller de veckorna, så var man ju inte, man var ju sängliggandes liksom. Just första gången var tuff, och när man kände sig bättre, gick ut och gick en runda runt kvarteret liksom, kände man att fan, yrsel kom och så vidare. Så att det är liksom, man får nog ta det på allvar och följa riktigt liksom, följa den där järntrappan och ta det på allvar, för det är viktigt.
Du säger att du var, funderade i banor och lägga av. Varför fortsatte du med tanke på de tuffa smällen?
Ja, på något sätt så kände jag att jag pratade, jag satt ner med en neurolog. Det var väl ett viktigt samtal som jag hade. Och han menade på att ja, du har större chans. Har man fått hjärnskakning så har man större chans att få hjärnskakning igen. Men eftersom jag hade återställt mig ganska snabbt de gångerna och inte liksom varit sängliggandes i månader liksom, så tyckte han att det var okej att fortsätta.
Du som då berättat ditt intresse i NFL, där finns ju en diskussion mycket kring hjärnskador. Nu är det ju helt andra typer av tackling, men det har ju även kommit till England, och i Skottland förbjuder man barn under 12 från att nicka. Att det finns ändå liksom en, hur rädd är du för att du faktiskt skadat ditt huvud? Dels med nickar, dels med de här smällarna.
Jag funderar inte så mycket på det, men ibland kommer tanken var liksom om 10, 20, 30 år. Det har man ju ingen aning om. Men jag har funderat i de banorna.
Vad sa neurologen?
Jag vet inte, jag tror inte jag frågar om just den frågan, men jag tror mer det handlade om då liksom, då vill jag veta om han såg några risker med att fortsätta spela fotboll. Och det tyckte inte han, så att men de funderingarna har kommit. De har ju sett liksom NFL-spelare som när de kommer upp i åldern liksom, de har sådana kraftiga symptom då. Så ja. Vi får se helt enkelt, men jag såklart så hoppas jag att inte att det ska finnas några sådana symptom.
Du är ju lagkapten i Häcken och har varit lagkapten även i Ajax och tidigare. Vad finns i den rollen för dig?
Alltså jag tror inte, jag gör inte för stor grej av att vara lagkapten. Det är klart att man pratar lite extra med tränaren, är någon sorts länk till resten av laget. Men jag försöker liksom att vara mig själv. Jag går inte runt och överdriver mitt ledarskap eller min kaptensroll. Utan jag är den jag är. Sen så får man extra ansvar, lite åtagande utanför fotbollen och så vidare. Men det är så det är.
Vad skiljer att vara kapten i Ajax och kapten i Häcken?
Det här med kapten i Ajax, det var 2-3 månader jag var när vår kapten var skadad. Så att det var inte så att jag var första kapten där. Så att det blev en lite annan roll. Men det är klart, det är ju mycket större klubb och liksom en helt annan...
Men om man är utomlands, ställs det andra krav på en? Finns det en annan förväntan på dig att du ska kliva fram än vad det finns i här på...
Nej, jag upplevde inte så. Och det var kanske för att jag var liksom andra kapten just då, och det var när första kaptenen var skadad, då hade jag binden. Så att han fick nog fortfarande ta de där åtagandena utanför fotbollen. Så att,
Du är ju omskolad, som ju en del mittbackare är, du var mittfältare. Hur kände du kring det klivet tillbaka? Att, på plan då?
Ja, nej, det var inget planerat. Det var... En lagkamrats pappa hade gått bort och han var mittback. Han behövde komma bort från fotbollen lite. och då blev jag nedsatt som mittback. Så det var en tillfällighet och en tråkig händelse som gjorde att jag fick ta steget ner. Men i efterhand har det varit perfekt för mig. Kände väl de sista åren när jag spelade mittfält att jag inte hade det som jag hade tidigt i min karriär med löpförmåga och liksom och sådana grejer. Så att jag kände att jag var på väg ner som mittfältare och då det blev ett lyft liksom och gå ner ett steg.
Det var i Groningen. Mm. Vad kände du att du hade med dig från mittfältsrollen som var ett plus?
Jag har alltid levt på smarthet, spelförståelse, passningsspel. Och det kunde jag nog utnyttja ännu mer när jag tog ett steg ner. Som mittfältare måste du ha andra grejer. Du måste kunna göra snabba, kvicka grejer för att komma loss. Du har spelare runt omkring dig åt alla håll när du får bollen. Som mittback så har du spelet framför dig. Då liksom, du ser hela planen. Du har motståndare som kommer framför dig. De kommer inte bakom dig. Så att liksom, man fick mer tid, mer översikt. Så det var väl det som var skönt med att ta ett steg tillbaka.
Vad saknade du?
Som mittfältare?
Nej, när du så klev tillbaka. Eller kände du direkt att...
Nej, jag kände direkt att det passade perfekt. Sen som jag är mer utsatt också. Det kommer ett löp. Om man förlorar det löpet så är det målchans. Som mittfältare hade man liksom en till linje bakom dig som kunde rädda upp om du missade ett löp.
Så efter det har du aldrig återvänt till mittfältet?
Enstaka matcher här i Allsvenskan. Men nej, jag stannar nog där. Det blir inget mer kliv upp i alla fall.
Nej, nu fattar jag med ännu mer ålder så att säga. Men hur var det i Groningen där han kom tillbaka och du på något sätt hade...
Då fick han spela högerback.
Var det så?
Ja, det var faktiskt så. Liksom det gick så bra så att jag stannade där.
Nu går du det som förbundet kallar en speciell elitförberedande tränarutbildning. Vad är målet med det?
Målet är att lära sig mer om ledarskap och liksom tränaryrket. Jag har alltid varit intresserad av att blanda mig i taktiska grejer, hur vi ska spela, hur vi ska försvara.
Gör du det med Andreas Alm nu?
Ja, det har jag gjort med i princip alla tränare jag har haft. Jag har alltid haft en bra relation och liksom tränarna har bollat många grejer med mig. Och det har gjort mig mer och mer intresserad. Sen så upptäcker man när man går liksom en sån här utbildning, det finns så många delar som man måste ha som tränare. Så det är där det är intressant. Det är ju inte bara det taktiska, vilket som spelare liksom man har, det är bara det som man har blandat sig i. Planera en träning eller ledarskap, prata med spelare. Alla de här grejerna har man ju inte tänkt på så mycket.
Vilka under din karriär har varit tränare som du har fastnat för att antingen helhet eller vissa grejer?
Jag tror man plockar lite av...
Finns det någon som sticker ut? Som du känner att det var...
När Frank de Boer tog över Ajax efter Martin Joll, då gick i alla fall... Min tanke var att fan, detta är... gick från nere på botten upp till toppen över en dag. Och det visade sig också att vi vann ligan det året. Och det var helt på för att vi bytte tränare.
Vad hade Frank de Boer?
Tydlig idé om hur han ville spela fotboll och kunde föra över det på spelarna. Och det var som natt och dag liksom mot den tränaren som var där innan. Så att det blev sån eye-opener liksom för spelarna. Och liksom, han tränade på spelsättet. Hur ska vi spela? Och det gjorde han liksom så att spelarna också förstod. Och det var som natt och dag.
Det finns ju en diskussion liksom äldre tränare kontra lite yngre tränare som ofta använder sig av statistik och man mäter vad som sker på planen och utrustning och analyser och så. Var befinner du dig på skalan? Gillar du old school eller new school?
Jag är väl än så länge ingen statistiknörd på det viset, utan
jag tänker också taktisk periodisering.
Det är liksom, jag är väldigt taktiskt intresserad och tycker att man ska ha en liksom tydlig spelidé. Spelarna ska veta vad de ska göra i en match. Och att framföra det. Det är väl konsten till att vara en bra tränare, är liksom att ha, du kan ha en tydlig idé, men om du inte får fram det till spelarna så är det skitsamma. Utan jag tror det är någonting som gör en bra tränare, att spelarna förstår, alla spelare vet vad de ska göra i olika situationer.
Hur är det i Häcken idag?
Bra, tycker jag.
Ni vet vad
det
ni ska göra.
Det var svårt att säga något annat. Ja, jag vet.
Men jag måste ställa frågan.
Ja, precis. Nej, men det tycker det liksom funkar hur bra som helst. Och liksom, han gör ett bra jobb.
Vilka andra gamla spelare är du som du går på Bosön och går den här utbildningen?
Ja, det är Goitom, går Daniel Sjölund. Emir Bayrami, nu fick han uppdrag i Elfsborg, så han fick tillfälligt hoppa av nu, men det är några av dem som är där nu.
Hur spännande är det liksom att man just är gamla spelare och tar det här klivet?
Nej, men det är intressant såklart. Alla är där för att man tycker det är intressant, och liksom, så är det väl i alla yrke. Om du sitter ner med 11 andra journalister så kommer ni ha intressanta samtal. Och det är väl samma där, att man har samma mål och liksom samma intresse. Och då blir det kul att umgås och diskutera saker.
Vad vill du jobba med? Jag menar, du har inte 100 år kvar som spelare. Ser du dig som huvudtränare eller är det någon annan del av fotboll?
Det är svårt kanske nu att se sig själv som huvudtränare, men jag tror absolut att det kommer vara mitt mål. Sen så om när jag har slutat och kanske har haft något uppdrag någon annanstans eller här, eller då kanske jag tycker att det är skittråkigt och
ja,
gör något men annat. Men mitt mål, ska jag gå in i denna, så kommer målet vara att bli så bra som möjligt.
Hur kommer Rasmus Lindgrens lag att spela fotboll?
Ja, det är en sån klassisk fråga till alla nya tränare. Så alla säger att man vill spela en offensiv och anfallsglad fotboll. Men vad jag sa innan, jag vill ha en tydlig spelidé och det ska man se i spelet, tycker jag. Och det gör.
Men kan, den tydliga spelidén kan vara Wimbledon-fotboll, så långt.
Absolut.
Är men det ni kommer?
Ja, vi kommer köra Wimbledon, precis. Nej, men jag tycker inte man ska binda sig på ett spelsätt, utan man ska göra det som gör att vi vinner matcher, men man ska också ha ett spelsätt som utvecklar spelare under en lång period. Och jag tror ju på att ha ett liksom ha ett eget spel, att du kan liksom föra fotbollsmatcher och ha initiativ i fotbollsmatcher. Jag tror man blir bäst på lång sikt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kusnak. Van Strak, Reijnen niet, daarachter met een kopkans. Nee, daar zit hij in. En scoort hij weer. Rasmus Lindgren. Hij scoort eigenlijk nooit. Hij scoort zelden. En nu alweer tegen Heracles en alweer uit een hoekschop.
Rasmus Lindgren har aldrig varit någon stor målskytt.
men han fick ändå avsluta sin utlandskarriär med att göra 3 mål på sina 2 sista matcher för FC Groningen. Under totalt 12 säsonger i Nederländerna blev han ett aktat namn i Eredivisie, men fick aldrig speciellt mycket uppmärksamhet i Sverige, trots att han under en period var lagkapten i Ajax och dessutom vann titlar i både den klubben och i Groningen. Kanske hänger det ihop med att han aldrig hann debutera i Allsvenskan innan flyttlasset gick till Ajax ungdomsakademi. Ett beslut som han aldrig ångrat. Om vi hoppar tillbaka i din karriär så kom du ju fram samtidigt. Du är ju från Landskrona Boys och med en mängd talanger, bröderna Farnerud och Jonas Olsson och så. Men du tog aldrig klivet upp i A-laget.
Eller var... nej, precis. Jag var med där några månader. Det var faktiskt en match i Allsvenskan på bänken. Örebro hemma. Fick värma upp och var skitnervös för att om jag skulle komma in. Så det var så långt jag kom i Boys. Men sen kom i samma period så kom Ajax och ville ha ner mig. Och då valde jag att hoppa på det.
Ja, det undrar man. Vad var det de såg som inte... Det var väl Janne Jönsson som var tränare då. Vad var det då Ajax såg, även om du kom i andra laget från början? Vad såg de som inte Janne Jönsson såg?
Jag kom till och med juniorlaget. Jag tror att vid det tillfället så var inte jag tillräckligt bra för att ta en plats i Landskrona Boys. Utan Jeppe Ljung som jobbar här, spelade Hassan Zetinkaya. De var mycket längre fram än vad jag var. Så att jag känner inget så här, varför fick jag inte chansen? Utan jag var liksom, hade precis kommit upp i A-laget och skulle vänja mig vid det tempot. Men det Ajax jag tror jag liksom var att jag var en ganska kreativ spelare på den tiden. Offensiv mittfältare. Som hade kanske inte de fysiska egenskaperna men var väl en smart spelare. Och på något sätt så såg de väl potential i de kvaliteterna.
Var det Ajax legendariska danske scout som är nu John Sten,
ja.
Som upptäckte Ajax, bland annat, eller Zlatan bland annat.
Ja, precis. Nej, det var John Sten som...
Så det var han som på något sätt upptäckte dig och fick dig att... Hur vågade du det?
Ja, du, jag... Det var liksom blandade känslor när de till slut konkret kom och sa att vi vill ha ner det. Liksom. Jag hade ett halvår kvar på gymnasiet. Bodde hemma. Så att det var... En känsla, en blandning mellan ångest och liksom ja, väldigt entusiastisk för att de ville ha mig. Men till slut föll väl valet på att det var just Ajax. Jag visste att åker jag ner här så är chansen väldigt stor på att jag kommer utvecklas och bli en bättre fotbollsspelare. Sen om jag kommer att liksom ta mig upp i A-laget, ja, men det får vi se. Jag hade inte en tanke på att jag skulle göra det. Utan jag visste att jag antagligen skulle bli en bättre fotbollsspelare. Och det var där liksom som det var det som gjorde att jag stack.
För de som känner till Landskrona, så din pappa Bernt Lindgren var ju tillsammans med bland annat Pontus och Alexanders pappa Hasse Farnerud och även i tidernas begynnelse Bosse Augustsson var där en sväng när de liksom fick fart på det här som gav liksom talanger och så. Vad hade han för råd till dig när Ajax kom?
Han tyckte att jag skulle ta chansen. Han hade varit nere och besökt Ajax, jag tror det var på 80-talet, flera gånger. Så att han hade ju en förkärlek till den klubben och visste, så som jag också visste, att de är otroliga på att utveckla spelare. Och liksom en fotbollsutbildning. Och...
Fanns det någon ekonomi i det för dig eller var det bara utbildningen?
Nej, det var ingen tanke på att jag skulle tjäna en massa pengar och det gjorde jag ju inte då heller.
Nej, det var ju jag tänkte i början.
Alltså. Ja, precis. Nej, men alltså, jag fick en lön som jag... En ganska normal svensk arbetslön kan man väl säga. Så att det var inte det som gjorde att... Utan det var enbart... En sån chans liksom, jag skulle ångra mig om jag inte stack. Liksom.
Många har ju pratat om att Ajax är ju tydliga och utbildar spelare, men också att det är väldigt hårt. Ja. Hur var det?
Ja, men det är hårt. Det är liksom, på träningar är det liksom, det ställs så höga krav på att, eftersom det är så många spelare som är så bra där, då liksom är kraven höga på att du ska göra liksom, du ska vara bra alltid. Och är man inte bra, då får man också höra det, så som holländare är väldigt raka och säger när de inte tycker någonting är bra.
Hur var det att komma liksom från Landskrona och flytta dit och på något sätt gå in i en lite annan miljö och sen då med väldigt många bra spelare?
Nej, det var en stor skillnad. Det var liksom, även om det var juniorlaget som jag kom till under 19 då, så var liksom kraven på träningarna och kvaliteten på vissa delar av träningarna var helt annorlunda. Så att det var en stor skillnad, men jag var beredd på det. Sen så ska jag inte sticka under stol med att det var hårt och man var inte världens gladaste kille många av de dagarna under första året.
Hur nära var du att du åkte hem?
Nej, jag var aldrig nära. Jag hade, tror jag, signa 1,5 år första kontraktet. Så att det skulle jag ta mig igenom, och hem, det fanns alltid där liksom. Men
hur många av dem i det U19-laget tog sig till och blev elitspelare som kunde försörja sig?
Jag tror på en trupp på kanske 18 spelare så var det säkerligen 10 stycken som...
Är det några namn man vet?
Ja, Vermaelen, Maduro, Vertonghen var något år yngre så han kom upp lite senare, Ryan Babel, ja, det var några av dem.
Hur var det sen? För du på något sätt tar ju dig sakta men säkert uppåt i hierarkin och får förlängt. Hur var det?
Man tänkte inte liksom så mycket, utan jag hade väldigt tufft ett tag. Kom upp i B-lag, Young Ajax som det heter, och fick inte spela någonting första halvåret. Sen så hände någonting, jag kom in, gjorde det bra, och sen så blev jag väldigt uppskattad helt plötsligt och fick upp och träna lite med A-laget då och då. Och liksom, jag lyckades prestera bra spel när det gällde som mest. Och det var någonting som jag tror att de också såg. Att fan, varje gång han är med så gör han det bra. Vissa andra kanske kom upp och fick lite kalla fötter och gömde sig och så vidare. Jag lyckades liksom hela tiden prestera, och det tror jag hjälpte mig enormt mycket.
Det är ju lätt att titta tillbaka och så, man vet väl inte riktigt. Men är det mer tillfällighet eller är det mer skicklighet? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar. Till slut, alltså, kommer du upp så långt och tar du upp så långt och sen har en liksom en bra karriär, då är det nog inte tillfälligheter. Om du kommer upp och gör det bra ett tag, men sen så faller du ner och liksom klarar inte av att hålla en bra nivå och ha en bra karriär, då är det kanske mer tillfälligheter. Då har man kanske lyckats göra några bra träningar mer av en slump. Men klarar man att hålla det så blir det nog ingen tillfällighet längre.
Du är ju i Ajax samtidigt som en annan stor svensk var i Ajax, Zlatan. Hade du någon hjälp av det eller ni hängde inte?
Nej, jag tror knappt vi sågs. Jag har för mig att han var med i en B-lagsmatch när han hade varit skadad någon gång, men det var knappt...
Han tittade inte och tittade.
Nej, precis. Det var inte så att vi hängde. Jag vågade knappt gå fram och hälsa.
Han visste kanske inte ens om att du var svensk.
Nej, knappt.
Du, på något sätt så blir det ju så att du... Det blir Graningen som liksom blir en väg ut att... Du bedöms inte hålla för Ajax helt enkelt, eller?
Nej, inte håll. Nej, jag var inte tillräckligt bra då. Samtidigt så var jag ung och hade väl väldigt hård konkurrens just på innermittfältet. Det var, ja, det var 4-5 spelare som liksom, ja, de var liksom...
Vilka var det?
Klass. Jag tror det var Sneijder, van der Vaart, Pienaar, Galasek. Det var väl de spelarna som var före mig. Och jag fattade ju att liksom, jag kommer inte spela så mycket nu. Så att för mig var det perfekt. Jag blev utlånad första året till Groningen då. Och lyckades ja, pricka in en säsong också där jag tror Groningen har slutat 13-14 året innan. Vi prickade in, vi blev femma i ligan. Och jag tog en plats och spelade bra liksom. Så att det var ju, det var perfekt för i den åldern för mig, jag var väl 21, att få spela så mycket på högsta nivå i Holland. Så att det kunde inte ha blivit bättre.
Och du gör det ju så bra i Groningen efterhand att fast de har köpt loss dig så köper Ajax tillbaka dig.
Ja.
Jag då som är kanske en simpel människa, jag hade ju bara känt sån oerhörd revanschkänsla att här kommer Ajax och betalar kanske 2,5 miljoner euro för att ta tillbaka mig. Hur kände du?
Nej, jag tror inte jag hade så mycket revansch utan jag var mest ganska förvånad faktiskt. Jag visste att jag hade spelat bra. Men lite tur, de sålde sin defensiva mittfältare Maduro som jag hade spelat med tidigare till Valencia tror jag det var sista dagarna i januari och då var jag den som de hade sett som ersättaren så att man ska ha lite tur och det hade jag men jag var mest förvånad faktiskt.
Hur var det att komma tillbaka till Amsterdam Arena och plötsligt vara inköpt och jag menar då kommer man ju in med en annan status?
Ja, nej, men så var det ju. Även om jag inte var köpt som en stjärnspelare. Utan jag insåg ju att här kommer jag få kämpa för att ta en plats. För det är fortfarande bra kvalitet. Och det är inte så att jag har blivit liksom 10 klasser bättre på 2,5 år som jag var i Groningen. Men det är klart, man kommer in, köper de loss mig för 10-dubbla mot vad de sålde mig för. Då liksom kom man in med en lite annan pondus i omklädningsrummet.
Hur ser du tillbaka på åren sen i Ajax? När du nu liksom...
Ah, upp och ner. Men totalt sett så hade jag... Det var fantastiskt att liksom få vara där i 3,5 år som en liksom uppskattad och viktig spelare. Eller viktig, uppskattad spelare skulle jag vilja säga. Sen så var det inte så att jag var en startspelare under 3,5 år, utan det gick lite i perioder.
Men du är med och vinner cup, du är med och vinner liga och med om framgångar.
Ja, nej men det var fantastiskt och det var lite, det är så det ska vara i Ajax. Man ska vinna titlar. Men just i den perioden så hade inte Ajax vunnit på ganska länge. Och då får vara med innan jag lämnade om att vinna en titel, det var, ja, men det kändes bra att man fick vara med om det.
Ja, du sa när du svarade på frågan största upplevelse är att vinna titlar. Hur är det just det, att för oss som aldrig får uppleva det, att liksom vinna något i en stor klubb utomlands?
Ja, men det är liksom man spelar ju fotboll för att komma så högt upp som möjligt i en tabell. Och det är inte, man spelar fotboll enbart för det, men liksom när man har jobbat som lag i en hel säsong, då är det liksom, då väcker det sådana känslor igen när man väl står där och får lyfta bucklan. Det, och ju mer man vinner och liksom, ju mer eller ju äldre man blir och vinner grejer, då man hinner njuta mer av det och uppskatta det mer och mer.
Sen går du till Red Bull Salzburg. Det är som för många supportrar ett rött skinke. Och om jag inte har fel för mig, gick du dit som bossman också?
Ja.
Att det var pensionen som skulle ordnas.
Exakt. Det var väl en stor del, ska man inte ljuga om.
Vad hade du betalt?
Vad jag hade? Mm. Nej, jag vet inte siffror, men det var ungefär vad jag hade i Ajax. En jäkla bra lön för vad jag tycker för min nivå. Jag anser mig vara en ganska simpel spelare som inte har alla egenskaper man ska ha om man ska...
Du bäsar dig själv.
Nej, men lite. Alltså, jag har alltid tyckt att hur fan har jag klarat mig och hålla mig på hög nivå så länge. Men det var ju, jag ville, det var ett medvetet val att gå till en lite mindre liga men vara i ett lag som spelar om titlar, som kan spela i Europa. Jag hade kunnat gå till något bottenlag i Tyskland till exempel. Men nej, jag var inte sugen på det. Och sen, som tur var det den klubben som kom, så ekonomin blev också bra.
Men det blev bara ett år där, eller?
Ja, ett år och några månader.
Vad hände? För det skar sig.
Ja, nej, men de... Skar sig. De skickade ner mig i B-laget. Tillsammans med fem andra.
Du kan bli diplomat eller jobba på Svenska Fotbollförbundet.
Ja, precis. Nej, men
de skickade ner mig i B-laget. Det är väl att det skar sig?
Absolut. Men de bytte ut och det kom in ett gäng tyskar. Ralf Rangnick tog över som direktör för klubben. Det kom en tysk tränare. Det var ju en holländsk tränare som tog dit mig. Och liksom, så är det ju. Liksom, har man lite connections. Holländare, jag hade spelat i Holland. Klart det gagnar en som spelar. Så kom det in ett gäng tyskar och bytte ut liksom allt. Skickade ner sex man i B-laget. Sa till mig att du har ett år kvar. Vi vill satsa helt på unga spelare. Vi kommer bara ta in unga spelare. Och det är liksom, ja. Okej. Men det visade sig att man inte fick göra så som klubb. Så jag liksom hörde med spelarföreningen, liksom, får man göra så här? Nej, det fick man inte. Så då hörde de av sig till klubben liksom, och sa att antingen så får ni liksom köpa ut han, eller så sätter ni upp han i A-truppen igen. Och då valde de på hösten andra gången att köpa ut mig.
En bra affär i sig.
Ja, men det blir det ju sen så. Jag började spela fotboll i januari igen i Gråning, så att det blev ju bra ändå.
Hur, att känna av den baksidan av liksom den här glamorösa världen, hur var det?
Nej, det är inte kul. Det skulle jag inte vilja säga. Samtidigt så får man liksom vara lite nykter och man vet att det funkar så ibland. Sen att hamna i den situationen själv, då är det tufft, men då får man liksom tänka på att jag har fortfarande ett bra liv liksom.
Åkte du till träningen och tränade med B-laget?
Ja, visst. Det gick ner för trappan när A-laget gick förbi och gick in i den fina ingången. Jag gick ner för trappan lite innan, ner till där B-laget höll till. Så att ja.
Var det så, jag vet, du är inte ensam, Marcus Antonsson berättade hur de fick liksom inte äta med A-laget i deras matsal och massa när han var i Leeds. Var det så också att...
Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg om vi fick mat eller om jag fick åka hem och äta själv. Jag vet inte, men det var ju... de sket i mig då liksom.
Men kan man ändå inte vara fascinerad över en klubb som, jag menar, de har ju ändå gett dig någonting för att du skriver på och sen ger dig varje, och så bara skiter man i det värdet på något sätt?
Ja, men ja, i den klubben funkade det ju verkligen så. De bestämde sig för att vi ska gå en helt annan väg nu, och sen dess har det ju gått riktigt bra för dem också, så de gjorde ju rätt om man säger liksom. Det har ju bara blivit bättre och bättre för dem. Jag tror de köpte in 10 liksom spelare runt 20 år. Ja. Så att det är väl ingen där som tänker att jag mådde lite dåligt under den perioden.
Nej. I Gråningen så blev du ju väldigt hyllad när du spelade där och ni vinner ju cupen bland annat och så. Hur var det att... För där kan man väl säga att du inte bara var en uppskattad spelare utan även en viktig spelare.
Ja, nej men så var det. Jag var ju liksom, hade en bra tid i min första period i Groningen och var uppskattad då. Sen så var de inte helt nöjda när jag gick till Ajax. Men det var väl en av de klubbarna som jag var villig att åka ut i Europa igen och spela. Det var till Groningen, för jag trivdes så bra där. Och vi hade en väldigt bra period, andra perioden också, och lyckades ta oss till Europa och vann då cupen, klubbens första pris liksom någonsin. Så att ja, väldigt uppskattad och ja, fin klubb på alla sätt, och vi trivdes riktigt bra där.
Hur var det, för om man vinner en titel med Ajax där de på något sätt prenumererat på titeln, även om det var långt innan de, eller hade en period utan vinster. Hur är det att vinna med någon, en klubb som aldrig vunnit något?
Ja, det är nog, om jag ska få säga en grej som är höjdpunkten, då får jag nog säga den. Eftersom dels för att jag på riktigt liksom älskade den klubben liksom, när jag spelade där. Och då får vara med om en sån sak, liksom cupfinal i Rotterdam. Det kommer nästan 20 000 åker från Groningen ner dit och är på cupfinalen. Och sen ta hem ett pris som klubben aldrig, liksom, ja, första priset. Det var fantastiskt.
Varför fortsatte du inte? De ville ju ha kvar dig.
Nej, men de ville ta år för år. Kontrakt på ett år och sen liksom utvärdera varje år. Vet inte om de tyckte 32 då. Det är väl lite, det är gammalt i den holländska ligan. Men jag kände väl någonstans att allsvenskan lockade så mycket. Och sen när Häcken blev konkreta och ville ha mig, då bestämde jag mig för det.
Ja, fanns det just i och med att du då satt på bänken mot Örebro hemma och aldrig liksom spelade i allsvenskan. Hur viktigt var det att komma hem och faktiskt spela i allsvenskan?
Ja, men det var viktigt. Jag tror jag hade känt att något hade fattats om jag inte hade spelat i det landet där jag kommer ifrån. Så att det var en liten så här... Det hade växt mer och mer. Jag tyckte liksom allsvenskan blev mer och mer intressant för mig. Fotbollen blev bättre, intresset blev större. Så att det var något jag ville.
Det finns ju folk i Skåne som undrar varför du inte vände hem till ett annat randigt lag som ju förvisso låg längre ner i seriesystemet. Hur såg du på BoIS där du ändå liksom fostrat? Och där din pappa i perioder varit aktiv och är väl aktiv igen?
Ja, lite grann i alla fall. Nej, men alltså... Man kan inte jämföra BoIS med liksom en allsvensk klubb just nu. Så att det liksom fanns inga sådana tankar. Liksom.
Vad är din känsla kring... För du har ju haft på sociala medier har ju du haft lite åsikter när du har stormat lite i klubben.
Har jag det?
Ja, eller så har jag läst intervju. Jo, på Twitter har du skrivit i samband med något läge.
Ja, okej. Nej...
Eller...
Jag har väl inte haft jättebra insyn om allt som har hänt. Men samtidigt så har jag ju familj som ändå har lite...
Ja, du har en bostad som spelar där också.
Ja, jag spelade förr i tiden, ja. Nej, men alltså... Av det jag har hört så sköttes väl inte grejer på riktigt rätt sätt. Ungdomsdelen har väl varit liksom riktigt på nedgång. Och jag hoppas verkligen, och det känns som att just nu så är BoIS i alla fall på rätt väg igen. Och liksom har spelare som har en lokal förankring. Och det tycker jag är helt rätt väg att gå nu.
För ni var ju många som kom fram där och egentligen ingen har ju kommit tillbaka. Sen om man kanske inte flyttat tillbaka till Landskrona, det kanske där problemet ligger också.
Ja, nej, jag, eftersom jag liksom, ja, fortfarande ville spela på så hög nivå som möjligt, så har det inte blivit så. Men ja, det har väl att göra med också att man väljer att bosätta sig på andra ställen.
Hur mycket kontakt har du med Pontus Farnerud som bor här i, och du spelade ju med Alexander och så?
Nej, men vi har en del kontakt liksom, vi är kompisar sedan barnsben liksom, har växt upp tillsammans, så att det är klart att vi har kontakt liksom med Jonas och
alltså Jonas
och
Olsson.
Ja, Jonas och andra spelare, Johan Andersson som kom fram i samma åldersspann.
Kan man inte bli fascinerad över att man kan ju nästan jämföra det som vad Jonas Thern gjorde i Värnamo, och att ja, vad en riktad satsning gör för att ta fram en väldig massa talanger på rätt kort tid. Och på samma sätt i Värnamo, och att då borde man ju kunna göra det mer regelbundet.
Ja, man tycker det, men det är liksom, vi hade turen att ha väldigt kunniga och bra tränare eller ledare som liksom hade fokus på helt rätt grejer när vi var ungdomsspelare. Det handlade liksom inte om att vinna, det handlade om att utveckla spelaren, att få fram tekniskt bra spelare. Vi var liksom vi var inte bäst i Skåne kanske, vårt lag, vi var bland de bästa, men för tränarna så handlade det aldrig om att vinna. Och, eller det handlade om att vinna matcherna, men det var inte det som var prio ett. Och det tror jag liksom har gjort, eller gjorde då, att vi fick fram så många spelare.
Ja, för att många av er har ju provat på landslaget, en del har spelat mer, en del mindre. Liksom, många kom ut i Europa och på något sätt skaffade sig långa karriärer. Det är ju lite fascinerande ändå.
Ja, det är det. Absolut. Jag vet inte, det måste ju vara någon, eller det kanske hyllar jag farsan då, om det bara,
nej, okay,
om det bara är att vi hade bra tränare. Det tror jag ju inte, men jag tror också när man ser att det finns andra bra spelare så sporrar man också varandra.
Var det Pontus som klev iväg till Monaco? Som, ja, var precis. Det han som lockade, drev
ja, men de hade ju en bra åldersgrupp där med Pontus och Jakob Augustsson och min brorsa. De som spelade in Vän med bollen-videon till exempel.
Vän med bollen var en kampanj som gjordes på mitten på 80-talet för att man skulle utveckla tekniken i svensk fotboll. Och det var ju din pappa och Bosse Augustsson då.
Nej, jag tror det var min pappa och Bosse och Laban, tror jag.
Ja, så var det kanske.
Men så var det ju min Bosse och Pontus och Jakob och en till. Och liksom, när det laget var så bra och man såg att de lyckades, Pontus och mig, liksom ungdomslandslagen. Jakob stack till Twente i Holland. Jag tror de åldrarna under dem, de såg att fan, man kan bli bra även om man spelar i Landskrona Boys. Liksom. Och
ja, det är obegripligt.
Sen så hade vi liksom Hasse Farnud, Pontus Alex pappa, som också var en fantastisk, fantastisk ledare. Och från vårt lag var det väl också 5-6 stycken som, eller 4-5 stycken i alla fall, som minst har spelat i Allsvenskan.
Man måste ju ändå landa i landslaget. Det blev bara två matcher trots att emellanåt skrevs en del om att du borde vara med och så. Vad kände du själv när du satt i Amsterdam eller i Groningen och följde det på håll?
Alltså det är en grej jag aldrig liksom, jag har aldrig varit så intresserad av att vara med i landslaget. Det har aldrig varit så viktigt för mig. Så jag liksom, jag har tyckt att de klubbarna jag har spelat i har varit så viktiga för mig. Så att, ja, om landslaget kommer, ja men, kul. Men liksom, det har aldrig varit en grej som jag har gått och grämt med.
Varför har du inte brytt dig så mycket?
Nej, jag har inte känt att det har varit så viktigt för mig. Men liksom, utan att för den delen säga att det inte hade varit kul. Jag hade tyckt det var jättekul, men nej, jag fick spela två landskamper. Och,
ja. Minns du dem?
Holland borta, min första. När jag spelade i Ajax fick jag spela i min hemmaarena då. Förlust, och sen fick jag spela mot Serbien borta kanske. Också förlust, så att två förluster.
Vad fick du för... Det var ju Lars Lagerbäck, Roland Andersson var... Och vad feedbacken från deras sida?
minns jag inte. Jag tror inte det var så mycket fel.
Men var det att du inte liksom, att Sverige hade mittfältare på en hög nivå? Jag menar, det var Kim Källström, det var Anders Svensson, så att det liksom inte fanns plats.
Ja, men de hade bara Lindroth och trodde Daniel Andersson också var med där. Så att absolut fanns det bra. Men sen så, jag tror att hade jag varit startspelare under 2-3 år i Ajax, liksom regelbundet spelade varje match, då tror jag liksom, då hade jag antagligen varit med. Men det gjorde jag inte. Och jag var inte tillräckligt bra för att vara med, för annars hade jag varit med.
Det är enkelt.
Så är det.
Så tackar vi för det.
Tack.
Podden är som vanligt producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Har du någon feedback som du vill dela med dig, oavsett om det är beröm, kritik eller önskemål eller andra tankar, så är det enklaste sättet att framföra det via mail till olof.lund@tv4.se. Det går också bra att skriva via sociala medier, Twitter och Instagram, där finns jag. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.